Ja, då börjar vi här på nästa avsnitt. Medan vi nu talar om luftvärn kanske man ska säga några ord om luftvärnsstrålkastare. Inom luftvärnet fanns det ju strålkastare med lysvidder på en mil. Och de där stora strålkastarna, de arbetade med kolbågelampor och hade ju en väldigt bra ljusstyrka. De drevs ifrån elverk på 25 kVA, eller också kunde man driva dem från nätanslutna likriktare i fasta installationer. Och den där ingick ju i den materiel som jag fick arbeta med och var alltså skyldig att prova det där vid några tillfällen. Jag har ett par episoder som visar vad man kan ha för nytta och nöje av dessa grejer. Det skulle mätas upp mellan Kiruna och Malmberget, Gällivare, så skulle det sättas upp en radiolänk. Men magnetiska problem gjorde att det var svårt att få exakt riktning, därför att järnmalmen påverkade kompasser. Och då jag höll på i den vevan och provkörde strålkastare i det försvarsområdet, och då bestämde vi oss för att vi tog och gjorde så att vi satte en strålkastare i Gällivare och en strålkastare i Kiruna och riktade dem rakt uppåt. Och på det viset så kunde man på respektive ställen få klart för sig exakt var motstationen låg och få en kompassriktning som fungerade trots missvisningar och annat. Och det gjorde att man sedan kunde få en ganska bra länkförbindelse den vägen. Strålkastarna i Boden till exempel provkördes ofta där när de stod i ett förråd. Vi bara drog ut dem, nätanslöt och kontrollerade att de fungerade ordentligt. Vid ett tillfälle, jag kommer så väl ihåg det, jag använde strålkastaren för att signalera att det nu var det dags för min fru att göra i ordning middagen. Genom att jag då blinkade med strålkastaren över himlen på ett visst sätt som hon såg. Men när vi höll på att jobba där i mörkret och snöyra som det var vid ett tillfälle, så fällde jag ner strålkastaren av någon anledning emot marken. Och hamnade med strålkastarens ljus på ett utomhusdass, där dörren stod öppen, och inne på det dasset satt en stackars människa och fullgjorde sitt tarv, som det ju heter. Och han blev nästan livrädd när han fick se en strål, blev upplyst som mitt på dagen fast han satt kilometer ifrån oss. Han kom upp sen och klagade på att vi hade belyst honom, och jag bad om ursäkt, men det var en liten rolig episod även detta. Ja, det var lite grann om belysning. Några andra apparater som vi också fick hålla på med var projektilsökare eller minsökare eller minletare eller vad man nu ska kalla de där apparaterna för. De där projektilsökarna, det hade funnits en mindre typ fältmässigt, men det behövdes bättre grejer, och Björklund och Elab hade konstruerat en grej som var ganska stor. Man fick bära den, gå mitt i ställningen, men den var mycket känslig och den kunde skötas av en teletekniker väldigt mycket bättre än av en annan, därför att teleteknikerna hade ju känsla så att säga för de olika prylar som satt i den där apparaten. Sedan så ordnades det en kurs på de där nere i Stockholm, och jag plus två signalhantverkare från 6:e militärområdet åkte ner för att delta i den där kursen. Och när vi då övade vi ute på Järvafältet, och jag lyckades med en sån där grej hitta en 47 mm GK-projektil, fast den låg över 2 meter nere i marken av någon anledning. Men det är inte det direkt jag ska tala om, utan jag ska tala om en episod på Järva. Det var en fin varm dag, och vi hade fått ett mycket kraftigt utslag och satt igång och gräva med portörspadar och lite grann, och kom på att det var en 50 kilos flygbomb som inte hade briserat. Och ja, vi grävde försiktigt en och en, för det var ju varmt, så vi turades om, och de som vilade stod en liten bit ifrån. Och sedan så var det min tur, och jag kom då på det att det fanns inget tändrör i den där grejen. Och då är ju en sån där apparat helt ofarlig. Och jag hade frilagt det mesta då, men då reste jag mig upp och så skrek jag upp: nu är jag le på det här jädrans jobbet, nu river jag loss. Grabbarna som stod alldeles intill, de hade ingen aning om att det inte fanns något tändrör. De slängde sitt dike som var fullt med vatten medan jag rev loss den där grejen. Sen var de inte glada på mig, för de var både våta och sura i ordets dubbla bemärkelse. Det tog några dagar. Jag var tvungen att bjuda på middag för att få dem på gott humör igen. Men så var livet. Det var intressant, och det roligaste av allt är att två sådana projektilsökare, och förmodligen de exemplar som jag hade hållit på med via en flygingenjör Ekblad, så småningom kom ner till förrådet i Arboga där de finns just nu. Jag kanske också ska säga några ord om radar. Radar fick jag ju under åren som arméingenjör, signalingenjör då, lära mig de äldsta stationerna. Den första radarstationen, det var den här tyska Würzburg-stationen, kallad i Sverige ER2B, med en stor parabol och med en massa enheter som gick att dra ut och in. Och på den där kursen för signalingenjörer, den skedde för övrigt på signalregimentet med ELABs personal som lärare, så hade vi bland annat felsökning. Och eftersom den där var full med enheter som gick att riva ut och in, så gjordes ofta felen på det viset att det sattes in en kortslutning på något ställe av lärarna, och sen skulle vi, hade de tänkt sig, mäta in det där felet. Men Erik Lundström, som jag tidigare nämnt som arméingenjör, och jag som jobbade ihop ofta på sådana kurser, vi tillämpade en helt ny teknik till lärarnas stora ilska. Vi började med att rycka ut alla enheter, och då följde de där kortslutningarna med, och så skakade vi lite grann på dem och gjorde ren kontakterna, och sen satte vi in dem igen, och sen fungerade stationen. Det var ju en felsökningsmetod som inte de riktigt gillade. Vi hade också utbildning på ett par andra stationer. Vi kan säga en eldledningsstation, MAK 7 hette den. Jag såg att det fanns en sådan hos någon privatperson i Arbogatrakten för övrigt här så sent som i somras. Mach 7 eller PE07 som den visst också döptes till, den fick vi utbildning på radarskolan i Göteborg. Och där till den apparaten så hör en kontrollantenn som var helt ingjuten. Och Erik Lundström och jag ville gärna titta hur såg den där ut inuti. Men när vi fick för läraren, en ingenjör som då hette Nerbrink, som då tjänstgjorde på radarskolan, han var inte alls pigg på detta. Så att hans förskräckelse och min när han kom in till Erik Lundström och mig i hallen och vi stod och såg isär med en bågfil, en sån där antenn. Han blev ju orolig väldigt, för han var ju redovisningsskyldig och sådär. Men Erik Lundström sa till honom, var inte orolig och så lilla, jag ska ordna en ny. Och det fick han också. Och sen fick han dessutom behålla den trasiga då som utbildningsexemplar. En annan station som vi också fick utbildning på var PS17, en spaningsradar. Och det gjorde att vi sedan fick hålla på med olika funktioner ute på i fält så småningom. Den radarutrustning som vi hade i Luleå, till exempel på luftvärnet där, den skulle ju krigsplaceras på vissa ställen och då ville vi gärna veta hur de bar sig åt på de ställena, och då gjorde vi så kallade markdiagram. Och de diagrammen gjordes med hjälp av flygplan i luften. Vi hade kommit överens med signalofficeren på F21 ifrån Milostaben, där LV-officeren och jag skulle sköta de här radarstationerna, att vi skulle få en flygning från F21 om detta, eller för att göra de här kurvorna på ett ställe i närheten av Luleå. Och vi körde ut och då konstaterade jag att den radioutrustning som vi hade för att köra med flygplan i luften, mottagaren var trasig men sändaren fungerade. Radiostationen var en amerikansk surplusstation som då förekom inom flygvapnet i mycket stor utsträckning, och vi hade på varje luftvärnsförband en sådan station med nätaggregat och dylikt för att kunna köra just flygplan i luften. Jag kommer dock inte ihåg vad den stationen hette på arméspråk. Men det var den här, samma typ av radiostation fanns i flygets 800 watt, eller TMR-8 som det hette. Och TMR-9 också för övrigt. SCR-522 tror jag den amerikanska beteckningen på de där stationerna är. Det kom ett flygplan och jag sa i mikrofonen då att tyvärr kan jag inte höra vad du säger för någonting. Men om du uppfattar vad jag säger så vinka med vingarna lite grann. Och det gjorde han. Alltså hade vi klart enkelriktad förbindelse från oss till piloten. Och sedan dirigerade vi flygplanet då att köra lite olika höjder och cirklar runt oss. Och sen när det började på närma sig lunch och vi var färdiga dessutom, just då så sa jag så här, tack ska du ha, nu kan du gå tillbaks till flygfältet igen. Men, sa han, ja, sätt dig försiktigt på banan, för du vet att chefen F21, han gillar inte att om du lägger ägg på banan, utan du får se till att du gör det snyggt och prydligt. För tänk vad du kan ställa till med om du lägger ägg på banan eller något sådant. Han vinkade till farväl och försvann. Och vi tog en bil och åkte ner till F21s mäss för att äta lunch. Och när vi kommer fram då, LV-officeren och jag, till mässen, så sitter flottillchefen med sina närmaste män på sin ordinarie plats i matsalen. Och vi går fram och hälsar artigt och frågade han hur det hade gått för oss. Jo då, vi hade fått diagrammerna, det hade vi fått. Och så sa han, ja, sa han, och så skrattade han. Det var jag som flög, för Liljegren, som signalofficeren hade hette, hade fått förhinder, så jag flög istället. Några som då önskade sig ha kunnat sjunka genom golvet, det var elvofficeren och jag, för vi hade ju varit lite mera öppenhjärtiga mot Liljegren än vad vi vågade vara emot regementschefen, flottiljchefen. Men han skrattade. Sedermera har jag inte alls jobbat med radio som, radar så mycket, även om radar har utvecklats både inom armén och på andra håll. Men det får någon annan människa berätta om. Under min tid som arméingenjör och signalingenjör så hade jag bland mina arbetsuppgifter att jobba med service, drift och underhåll, vilket gjorde att man kom i mycket god kontakt med olika typer av reparationsutrustningar, mätinstrument och liknande. Och jag ska ta ett par saker rent generellt. Men framförallt då på signalregementet när jag tjänstgjorde där, kom jag i kontakt med de första specialbyggda fordonen för reparationstjänst. Det var 3 stycken påhängsvagnar med dragbilar av Scania Vabis fabrikat som var avsedda då, dessa fordon, för högkvarterets signalbataljon. Och bestod utav en radioreparations, en trådreparations och en laddningssläpkärra. Dessa kärror skulle gås igenom vid olika tillfällen. Och vid ett tillfälle hade jag dragit upp en utav vagnarna till verkstaden och nätanslutit den. Och konstaterat då att det var ett fel i nätaggregatet som gjorde att vi fick nätspänning på chassit. Och det gjorde ju att vi fick vara försiktiga med att koppla in det där och laga det felet först. Innan vi hann laga felet inträdde emellertid en rätt lustig episod. Vi hade på signalregementet en kasernofficer, major Möller. Och liksom alla majorer vid signalregementet då så hade han en hund. Major i stabschefs ställning hade dock 2. Det var en gravbeteckning, citationstecken, som vi föreslog då vi yngre. Den där hunden, han kom och brukade använda släpfordon och andra fordon till att urinera mot hjulena. Och det där var ju ett elände, tyckte vi. Så råkade vi ha lagt på spänning på den här vagnen för att sätta igång och mäta lite mera noggrant. Och grabbarna som jobbade med den var noga instruerade om att det var livsfarligt, inte livsfarligt, men det var rätt otrevligt att ta i chassit. Då kom den här major Möllers hund springande, fick syn på vagnen och tänkte att nu jäklar, här ska pinkas, för att uttala sig lite ofint, förlåt mig. Och la av en stråle mot ett hjul och det råkade vara spänning på den. Hunden hoppade ju högt, skrek och ylade, och sen pinkade han aldrig på ett fordon längre. Så det är inget ont som inte har något gott med sig. Sedan så kom jag i kontakt med signalreparationssläppkärror och andra fordon som tillhörde etappgrupper och liknande. Signalmekanikerlådor och sådant ska man inte tala om. Jag byggde ofta på övningar upp en särskild specialgrupp eller specialtropp med signalmekaniker, cykelmekaniker, bilmekaniker, drivmedels försörjningsutrustning och så vidare som vi hade på olika övningar för att kunna spara en massa transporter och kostnader. Det var ju så att signaltrupperna övade ju utan övriga förband med ofta, och då måste vi ju i alla fall försöka att försörja dem, och då gjorde vi det med en sån där specialgrupp. Det gjorde då att jag också fick vara med på väldigt mycket övningar som en slags andra adjutant, svara för underhåll och drift samt teknisk rådgivning vid olika trafikproblem. Mer ska jag inte säga just nu om reparationsmateriel. Däremot ska jag gå över till att tala lite grann om utbildningsmateriel. Vid såväl tjänstgöringarna i Skövde som på signalregementet och även på militärbefälstaben i Boden så hade vi ganska mycket att göra med utbildningsanläggningar. Jag fick därför delta i både montage, ombyggnader av såväl telegraferingsanläggningar med fotocelltransmittrar och annat, liksom anläggningar för utbildning på Televerkets permanenta nät och annat. Och det lärde mig mycket, och jag fick delta på en del övningar ute som lärare i samband med att vi utbildade viss personal på Televerkets nät för att få behörighet och så vidare. Det var både intressant och givande, och det skedde såväl i Boden som vid tidigare tjänstgöringar detta. Under tiden på signalregementet bestämde dåvarande signalinspektören att stamunderbefälet skulle utbildas i elektroteknik, och det lades upp så att i korporalskolan så fick de läsa allmän elektroteknik och dylikt, och i friskolan var det då en radio och en trådlinje. Och jag fick svara för all den utbildningen. Jag konstaterade mycket snart, eller mycket snabbt rättare sagt, att matematikundervisningen inte stämde överens med den utbildning som jag ville göra eller skulle göra. Och det gjorde det till exempel att matematiktillämpningar inom elektrotekniken blev lite grann egendomliga. De flesta eleverna var suveräna på att använda multiplikation och division och liknande när det gällde sådana enheter som kronor, liter eller liknande. Men däremot när det gällde ohm och volt och ampere, då var det väldiga svårigheter, även om det var precis samma matematik. Och jag kommer ihåg en inspektör som kom och skrattade gott när han oförberett dök upp på en korporalskola med allmän elektroteknik, och jag höll då på att försöka att lära dem ohms lag. Och då gav jag ett exempel: om man har 10 volt som arbetar över 5 ohm, hur många ampere blir det? Och det var svårt för en gosse. Då sa jag: tänk istället så här, sa jag, istället för volt, tänk att du har 10 liter som ska delas på 5 man, hur många liter blir det per man då? 2 liter, det svarar han direkt i huvudräkning. Men räkna ut volt, ampere och ohm, det var ett problem. Och det där gjorde att man skaffade sig en liten eget sätt att försöka tillämpa olika formler, just därför att det var sådana stora problem med sorter. Ja, det var lite grann. Sedan jag lämnade Boden och blev flyttad söderut igen, så var min huvuduppgift att jobba med gemensamma uppehållsplatser. Redan i Boden hade jag deltagit i rekognoseringar för dylika arrangemang, såväl stabsplatser som sändaranläggningar, radiolänkutpunkter och annat. Och det hade ju också medfört vissa saker. Jag hade tillstånd att i fästningen ta med personal in, och sen hade en vaktman upptäckt att när vi var uppe på ett berg inne i fästningen så hade en av killarna tagit fram en mystisk apparat. Och han anmälde omedelbart detta till säkerhetssidan, så jag blev nerkallad till kommandanten för att förklara vad var det som hade hänt och vad var det för apparat som han hade. Fotograferade han eller vad gjorde han? Och jag kom inte på riktigt med detsamma vad det var, men så klarnade. Det var en kille som hette Frasse, populärt kallad, specialist på radiolänk. Han hade haft en höjdmätare och han hade mätt höjden över havet och antecknat det, för det skulle sättas upp en länkstation på det där stället. Och när jag kom på det där och hade förklarat det, då gick det baklänges. Vaktchefen som hade sett det där, han kom fram och bad om ursäkt några veckor senare. Och jag tyckte så, det var ingenting att be om ursäkt för, du gjorde vad du skulle. Ser du något mystiskt så ska du ju inte låta det ske, även om det är jag inblandad. Men vi blev goda vänner, han och jag, efter det. Så att det är inget ont som inte har något gott med sig. Och därmed betraktar jag detta bandet som avslutat.